58 sommarvärdar. Vi sänder eftermiddagens presentation i repris direkt efter sjunyheterna.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis genom att uppfostra mina barn med rättvisa i vardagen?
Är det troligt att deras grund ligger i ett behov av att vara snälla? Eller tycker de helt enkelt att så här skitigt kan det helt enkelt inte vara?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Och nu på söndag eftermiddag klockan 5 är det André Walden som svarar på lyssnarnas frågor. Nu är klockan 7.
Ekot börjar med flera tunga bakslag för konkursade batteritillverkaren Northvolt. Både en tilltänkt köpare till utvecklingscentret i Västerås och en annan intressent till fabriken i Skellefteå har hoppat av. Konkursförvaltaren Mikael Kubu.
Få sålt det som en batterifabrik pågående med verksamhet, den är ju väsentligt mycket mer utmanande nu.
På kort tid så har konkursförvaltaren drabbats av två tunga avhopp och tidspressen är nu stor. Det handlar dels om att slutförhandlingarna kring en försäljning av utvecklingscentret har havererat. Den tilltänkta köparen har dragit sig ur.
Det har varit en intressent som man har varit ganska nära att slutföra en affär med som har valt att inte gå vidare.
Men där finns det nu en ny intressent. Det är flera parter som har gått ihop och där lastbilstillverkaren Scania kan vara en del. Kubu säger att förhandlingar pågår.
Sen har vi en annan intressentgrupp som vi har kommit en hygglig bit med.
Även över fabriken i Skellefteå så är det mörkare moln. För några veckor sedan så sa Kubu att det bara fanns en intressent kvar. Det företaget har nu kastat in handduken.
Det fanns en intressent kvar som har valt att inte gå vidare. Sen har det tillkommit två nya intressenter ganska sent här som tittar på det.
Konkursförvaltaren Mikael Kubu, reporter Viktor Jensen. Polisen lättar på villkoren för väskförbudet vid större arrangemang sen Säpo sänkt terrorhotnivån. Men redan fattade beslut om väskförbud gäller under en period, vilket innebär att väskförbud råder vid vissa arrangemang. Beach Boy-medlemmen Brian Wilson har gått bort, meddelar hans familj. Wilson var mest känd som sångare och låtskrivare i bandet The Beach Boys som han var med och grundade. Artisten Brian Wilson blev 82 år. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om skyddsjakt på en varg i kommunerna Götene, Skövde och Skara. Nyligen dödades en kviga av varg i området och länsstyrelsen bedömer att risken är stor för fler angrepp. Så har vi en rättelse. I Ekot tidigare idag sa vi att anmälningar om arbetssjukdomar som handlar om hög arbetsbelastning ökade med 30% förra året inom området vård, skola och omsorg. Rätt är att ökningen gäller hög arbetsbelastning på hela arbetsmarknaden. Men en stor del av anmälningarna gäller just jobb inom områdena vård, skola och omsorg. Ekots nyheter klockan 7. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Äntligen dags för mig, Petra Mede, att få presentera årets upplaga av Sommar i P1 i Sveriges Radio. Och jag står här utanför Törnerska villan som ligger precis in vid Radiohuset här i Stockholm. Och det är en ära för mig att få välkomna årets sommarvärdar.
Men Petra, det är jag som ska göra det här.
Bibi Röde. Mm. Igen. År efter år efter år. Alltså har Sveriges Radio inget som helst nytänk?
Men du, ja. Du programleder Eurovision. Mm. Jag programleder sommars presentationsprogram. Mm.
Men vi kanske ska göra en grej tillsammans, du och jag.
Ja, det kan vi.
För nu kör vi!
Tack kära Petra. Nu kör jag vidare och presenterar årets 59 sommarvärdar på lika många minuter. Vi kommer att besöka dem där de är eller ta emot dem i Tunnerska villans trädgård. Skådespelaren Eva Röse anlände dit först av alla. Vädret hade kunnat vara lite bättre.
Svensk sommar ändå.
Jajamän.
Sitter vi här?
Ja, det gör vi.
Mm. Vad fint att du ska göra sommar.
Ja, det tycker jag med.
Skriver du manus?
Ja, jag skriver manus. Det gör jag. Och jag samlar på mig saker. Men jag håller på, alltså det är virret i huvudet. Alltså det är liksom drrrr. Jag vill ju stå på en barrikad och skrika med kärlek till alla människor. Men
nu får du en mikrofon.
Ja, det får jag. Och det är otroligt fint.
Men du ska också få en krans som bara är din. För att du nu ska bli sommarvärd.
Det känns helt rätt.
Denna regntunga dag gör nästa sommarvärd entré i en glipa i häcken.
Bra, du tog kortaste vägen in. Välkommen teknikhistoriker Julia Ravanius.
Tack så mycket.
Du har känt dig dragen till matematik ända sedan du var barn. Mm. Varför det?
När jag var barn tyckte jag nog att matematik kändes som en samling kluriga gåtor som man kunde lösa. Och det var väldigt kul att göra det. Och det var också tillfredsställande när man väl hade löst dem.
Finns det någon baksida med att plugga statistik?
Ja, jag har ju tyckt att nackdelen är att om det går allt för bra, om vädret är allt för bra eller sådär, så kan man, får man lätt ångest. Man vet att statistiskt sett så kommer det att komma dåligt väder i så fall. Men det där kan ju också vara en fördel istället. När det till exempel är lite mulet, lite regniga dagar som nu. Då säger ju statistiken istället och lovar ju den att det kommer soliga dagar så småningom. Jag tror
på sommaren. Och med solen kommer Riksbankschefen Erik Thedén.
I sommar kommer stora delar av Sveriges befolkning höra dig sommarprata. Hur tänker du som riksbankschef när du nu väljer vad du vill prata om?
Jag tänker att det ska vara sånt som är intressant, men kanske komma in lite bakom väggarna när vi fattar beslut om räntan. Att öka förståelsen för hur det här går till.
Vi har idag en beredskap för kris och krig i Sverige. Och de flesta av oss betalar ju nu med kort eller med mobilen. Hur bra är det att vi i Sverige ligger i så digital framkant när det gäller betalningar?
Det är vardagsmässigt jättebra. Smidigt, enkelt, ganska låga kostnader totalt sett om vi är elektroniska istället för kontanter. Men det är lite farligt för vi är inte tillräckligt, vi klarar inte en kris och krig lika bra som man har både kontanter och digitalt. Det är därför vi pratar så mycket att man ska ha kontanter på sig.
Har du själv kontanter på dig?
Jag har det här. Ja, i min lilla plånbok här så har jag ett antal olika sedlar.
Men se!
Hör du, cash? Det är klart man ska stasha lite snabba cash hemma.
Välkommen!
Tack!
Dragomir Mrsic, välkommen. Känd ju från filmen Snabba Cash, ja. Och just nu TV4s Förrädarna. Har du mycket för dig?
Mm, det har hänt mycket däremellan också. Ja, jag har gjort barnprogram som jag inte trodde jag skulle göra när jag gjorde Mrado då, Snabba Cash. Så nu när man går förbi varje förskola så skriker de efter mig.
Hur tänker du nu när du ska kliva ur att vara i en roll? Och vara dig själv i ett sommarprogram.
Det känns jättekul. Jag har undrat när jag ska ringa. Det kommer nog inte ringa mig. Jag är inte tillräckligt stor. Men sen när jag tänker efter så kanske jag är det faktiskt ändå.
Absolut, Gago. Så är det. Det härliga självförtroendet är det inget fel på. Andra sommarpratare kan drabbas av ångest när de har tackat ja. Så var det med journalisten Cecilia Hagen som via mejl ångrade sig. True story. Så här var det.
Kära Cecilia, hjärte. Vi blev så glada över ditt ja. Här kommer info i skriftlig form. Kram, Bibi.
Kära Bibi, det gick lite snabbt. Jag måste få tänka över helgen ändå. I gryningsångesten, eller om det var varje timme, började jag tvivla. Jag lovar att återkomma med definitivt besked på måndag. Kramar från Cecilia.
Kära Cecilia, tvivel passar väl inte dig? Klart att du ska göra sommar igen. Du är som klippt och skuren för detta uppdrag. Vi hörs på måndag igen. Trevlig helg.
Äsch, vilket trams. Jag gör det gärna. Går du att säga ungefär hur många nedslag texten bör vara och hur många musikpauser som krävs? God helg!
Underbart! Det var väl för väl att det där lilla tvivlet kördes på porten direkt. Antal ord i manus, cirka 6000, beroende på läshastighet.
Aha! Cirka 10 krönikor långt. Det blir 100 000 pix, tack. Fast äran har sitt pris. Det här kostar mig 90 000 kronor. Leende gubbe, leende gubbe, leende gubbe. Nu helg.
Hej Cecilia.
Hej Bibi.
Du, är du klar med ditt manus nu?
Jajamän.
Vad ska det handla om?
Att bli gammal.
Toppen. Du, det där med de 90 000 som du går back på i sommar. Du får ju en krans också. Ja.
Tack så mycket. Ja. Hej då.
Artisten Thomas Stenström.
I din presentation av ditt sommar så säger du att du ser sommar som en låt.
Mm.
Hur tänker du då?
Men det, det är nog för att jag bara kan det egentligen. Tänka kreativt på det sättet. Alltså, en låt är om jag lyckas då skriver jag ju om mig själv till 100%. Och lyckas jag med det, då tar ju andra, kan andra folk ta till sig den.
Varför är det viktigt för dig att folk ska känna igen sig när de lyssnar på dig?
Det är ju då det är liksom, det är då liksom själva konsten händer. Som med min musik till exempel, det är bara, jag har ju bara skrivit låtarna. Allt häftigt som har hänt med min musik har ju inte jag skapat. Jag har ju liksom alla de människorna som sjunger musiken eller som berättar sina historier. Alltså jag tänker inte, nu ska alla känna igen sig ut. Jag tänker bara att jag måste vara ärlig mot mig själv på något sätt. Och då är det lättare att ta till sig, liksom, om det är sant.
Välkommen Janna Söderberg. Du är föreläsare och terapeut och ska sommarprata i en tid som är både orolig och mörk. Vad vill du tala om i ditt sommar 2025?
Hur vi kan stå i stormen och hitta ändå en framtidstro. En väg att agera, inte ge upp. Och också en förståelse hur vi faktiskt kan påverka detta genom att träna hjärnan.
Kan du ge oss något litet tips?
Till exempel att längden av ditt siktfält bestämmer över längden och påverkar längden av dina tankar. Så när vi tittar hela dagen på en dataskärm och mobil, då blir vi rätt så kortsiktiga och där kommer paniken. Så att oftare lyfta blicken, titta i fjärran och fråga dig, prioriterar jag rätt just nu? Är det det viktigaste jag borde göra? Hur mår jag egentligen? Kan vara någonting vi kan infoga i vårt dagsschema en gång i timmen.
Tack för tipset.
För att träffa nästa sommarvärd beger vi oss till riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm.
Mm, här står det talman Andreas Norlén. Hej!
Välkommen till riksdagshuset.
Tack att vi får komma. Vilken är den vanligaste frågan du får som riksdagens talman?
Alltså det seriösa svaret är, vad är det roligaste med att vara talman? Och det är såklart fantastiskt att få leda Sveriges viktigaste demokratiska institution och leda och utveckla den på olika sätt. Sen det lite mer oseriösa svaret är kanske att jag har sett på Google att det är många som googlar på frågan talmannen peruk? Frågetecken. Och då kan jag alltså säga nej, jag har inte peruk.
Hur känns det att göra sommaren?
Otroligt hedrande. Det är ju en nationell kulturinstitution, en nationalklenod närmast. Och att då få lägga ytterligare en liten pusselbit till det enorma collage av vetande, åsikter, kultur och annat som har skapats genom åren. Det tycker jag känns fantastiskt.
Välkommen Anna Brandenberg.
Tack.
Du har Sveriges vanligaste yrke.
Jajamensan, jag är undersköterska.
Du har ju fått uppmärksamhet när du har debatterat förutsättningarna i hemtjänsten. Och det hela började med att du skrev en debattartikel om en specifik situation. Vad var det?
Det var en julhelg. Det var flera decimeter nysnö. Och sen när jag skulle ut och jobba så det första jag gör är att köra fast i en plogvall. Det är inte ens plogat i stan så att jag kan ta mig till jobbet. Det är ingen som ska till jobbet. Jo, jag ska ju dit. Och det är det som är liksom skillnaden mellan hemtjänsten och andra yrkesgrupper egentligen. Det finns ingen som liksom håller våran rygg och skapar de förutsättningarna.
Och nu ska jag göra sommar. Mm. Vad ska du sommarprata om?
Det här!
Som olympisk guldmedaljör och tvåfaldig världsmästare på 100 meter häck blev Ludmila Engqvist en svensk nationalhjälte. Efter friidrottskarriären satsade hon på bob, men åkte fast för dopning och flydde landet.
Hur känns det?
Det känns bra.
Efter 20 år i Spanien har hon nyligen återvänt till Sverige för att bosätta sig här.
Ett glas saft?
Absolut.
I Bersån?
Absolut.
Hur har din relation till Sverige varit och hur är den idag?
Det är väldigt svår fråga, djup fråga. Det var olika etapper, verkligen. Jag hoppas att jag kan bygga ett bra liv här. Jag är snart pensionär. Så, och det tycker jag att man måste den tiden leva i den land som man trivs med.
Mm. Då får vi säga välkommen hem.
Tack så mycket. Tack. Jag behöver verkligen denna ort. Välkommen till Sverige.
Och nu ska du sommarprata på svenska. I det svenskaste som finns. Sommar. Mm. Nu är du.
Nu är jag. Det är jättestolt att det berätta till min familj. Nu ska ni lyssna på mig.
Vi har sett dig i så många populära roller, som Martin Beck, som pappan i Sune Sommar. Men vi vet ganska lite om dig, Peter Haber.
Ja, och det försöker jag väl kanske reda bot på i det här programmet.
Och det kanske är så att du kommer veta lite mer om Peter Haber efter den här processen?
Ja, det har varit en process som har kostat på. Ja, att jag har under väldigt lång tid i mitt liv så att säga förträngt och glömt väldigt mycket från min barndom. Men som nu blev rekapitulerat kan man säga. Och det kändes i hjärtat och själen. Sammanfattningsvis på ett väldigt bra sätt.
Hon sommarpratade redan som 20-åring. Och nu, 14 år senare, ska programledaren Gina Dirawi berätta om en oväntad pilgrimsresa till Mekka.
Känner direkt bara, men vänta nu. Det här är ju en jättestor grej. Jag vill inte vara respektlös. Är jag redo att göra det här? Och det var så konstigt att få uppleva det. För det är någonting som jag har hört om sedan jag var barn. Så väl var där så var det ju inte alls så som jag hade tänkt. Det handlar ju också om att så här, desperat söka ljus i en ja, men lite sönderförfallen värld. Och att på något sätt våga gå ut i livet med ett öppet hjärta trots att allt i en just nu vill stänga av.
EU-tjänstemannen Johan Floderus blev fängslad i Iran våren 2022, oskyldigt anklagad för spioneri. Där satt han i fängelse i nästan 800 dagar.
Om 4 dagar har det gått precis 1 år sedan du blev frisläppt. Och på kvällen samma dag så kunde du återsätta fötterna på svensk mark. Hur kändes det?
Det var den lyckligaste dagen i mitt liv, så här långt. Det var ju dagen efter mer än 2 år och 2 månader som jag äntligen fick hålla min familj och min kille, numera make, i mina armar. Och tacka statsministern och utrikesministern för allt jobb de gjort för oss.
Hur har den här upplevelsen förändrat dig som människa?
Så både jag och min familj har ju växt oss starkare och kommit närmare varandra som familj. Likaså med mina vänner. Mina vänskapsband har stärkts trots all den tid som vi spenderat ifrån varandra. Men mest av allt hoppas ju jag att jag har blivit en bättre människa på köpet.
Ett öppet hav för våra sinnen. Där du är du och jag.
Så beger vi oss till Hagaparken och alldeles in till Hagaslott där kronprinsessparet bor ligger Ekotemplet. Och där väntar redan vår nästa sommarvärld.
Hej Ida Johansson.
Hej.
Jag tänkte jag skulle få ge dig den här kransen för att du är en av vårt sommarvärdar.
Ja.
Och det är vi så glada för.
Mm.
Vad fint. Du är den första sommarvärden som har Downs syndrom. Och du tillhör ju Glada Hudik-teatern.
Jajamän.
Och jag såg dig i en dokumentärfilm som hette Det kunde varit vi. Och där uttryckte du dig i dans.
Ja.
Varför vill du dansa och uttrycka dig?
Det får mig att slå mig fri. Det kan slå gnistor genom mig. Det strålar i mig liksom att det här är jag. Det är den jag verkligen är. Och ingen kan ta bort det från mig för jag lever min egen dröm.
Från en del av nationalstadsparken till en annan. Vi förflyttar oss till Djurgården och prinsessan Estelles skulpturpark.
Carl Folke, du är en av de mest citerade klimatforskarna i världen. Och din forskning ligger till grund för FNs globala hållbarhetsmål. Här sitter vi bredvid konstverket Life Rings ute på Djurgården nära Radiohuset i Stockholm. Hur hänger konst och klimatfrågan ihop för dig?
Det är jätteviktigt att, för konst är ju en del av kulturen. Och om kulturen inte inser vidden av klimatförändringarna så kommer det inte hända så mycket. Så att både ekonomin och kulturen är fundamentala.
Nu ser vi fram emot att du berättar mer om det här i ditt sommarprogram.
Tackar så mycket.
Hur känns det där?
Det känns väldigt bra.
Tror du inte?
Ja, det blir kul. Det blir kul. Det är väldigt kul.
Så dags för en hälsning norrifrån.
Växt upp vid foten av ett berg.
Ja, hallå där. Per Persson heter jag. Kommer från Alfta, Hälsingland. Men nu har jag hamnat här i Järvsö. Lyssna när jag pratar där på radion. Jag kommer bara prata om mig själv. Varför ska jag prata om ryska presidenter och amerikanska presidenter? För? Bara om mig själv.
Tillbaka till Törnerska villan där det är dags för avspark inför fotbollsdomaren Tess Olofssons entré.
Välkommen!
Tack!
Du är snyggt klädd. Tack. Inte domarklädd, men...
Nej, precis. Men jag tänkte, vi kör ju en svartvit.
Färgerna!
Det är där man känner sig hemma i de här...
Snyggt! Du har ju varit först ut som kvinnlig domare i olika fotbollssammanhang. Vilka då?
Jag har fått vara den första kvinnliga domaren i Superettan och i Allsvenskan på här sidan i Sverige. Och sen har jag även fått döma en herrmatch utomlands på OS i Paris förra året.
Wow! Kan inte du berätta om första gången du dömde en match i herrallsvenskan?
Den första matchen jag dömde i herrallsvenskan var Sirius Norrköping. Och när vi står på line-upen så ropar de först upp lagen och sedan ropar upp dummarteamet så får vi också en applåd. Och det är första gången som jag får en applåd som dummare.
Hej, mitt namn är Jonna Sundling. Jag bor i Östersund, är 30 år och åker längdskidor. I mitt sommarprat så kommer jag att resonera lite grann kring de frågor som jag brottas med som längdåkare på elitnivå. Till exempel, går det att tävla mot mig själv trots att jag har konkurrenter på startlinjen? Sen kommer jag även att prata om mina framgångar hittills i min karriär.
Hej, Isabelle Haag här. Just nu befinner jag mig i Conegliano i Italien där jag spelar volleyboll 9 månader om året. Men snart är det dags för mig att bege mig hem till Sverige för att börja fylla på mitt sommarprat.
Nästa sommarvärld kommer cyklandes. Skådespelaren Lennart Jäkel.
20 år sedan ungefär, eller lite drygt, så cyklade jag faktiskt från Stockholm till Malmö.
Hoppla!
Jag upptäckte en kväll femdygnsprognosen att det var medvind. Och då tänkte jag, nu jäklar, nu sticker jag.
Jag har hört att du har ett arbetsnamn på ditt sommarmanus. Vad är det?
Ja, en trögfotaskåls bekännelser. Det betyder trögfattad skalle. Så att ja, jag var lite trög när jag var liten. Så där. Ja, lite sent utvecklad och hängde inte riktigt med. Svårt för skolan och sådär. Men ja.
Hur känns det idag då?
Hur känns det? Ja, jag vet inte om jag är ändå trög på att ta skål längre. Men...
Matprofilen Zeinab Murtada kommer inte tomhänt till villan.
En sommarpicknick med dig, vad mer kan man be om? Och du har tagit med dig mat.
Ja, jag har lagat dolma. En av Mellanösterns mest populära rätter. Och det är urgröpta och fyllda grönsaker. Maten har väl alltid varit central i din familj, är det inte så?
Livet har inte alltid varit jätteschysst. Och därför har maten alltid varit tryggheten. Vi samlas kring maten, älskar att prata om mat. Och det blir lite, det lättar lite på trycket när man pratar om recept istället om det som är jobbigt. Så mat är, ja, men det är trygghet för mig.
Claes Eriksson, du är ena halvan i humorduon Leif och Billy. Vem är du då, Leif eller Billy?
Jag är Leif Öhman.
Vem är Claes?
Claes, tycker jag, det är alltid svårt att svara på frågan vem jag är. Men...
Du hade ju kunnat säga att du är sommarpratare.
Ja, det kan jag säga. Jag kan säga Claes Eriksson, jag är sommarpratare.
Bra, det, går bra. Det räcker för mig, det är alldeles utmärkt.
Ja, men då klipper vi med det, tycker jag.
Du skulle egentligen sommarpratat för 2 år sedan.
Mm.
Men så hände något.
Jag och min flickvän förlorade våran dotter för 2 år sedan och har väl haft en väldigt tuff tid. Och jag kände mig inte alls redo då och jag kände mig inte redo förra året. Men den här gången så kände jag, när jag fick frågan, att det var rätt. Och det är det mitt sommarprat kommer handla om. Förlusten av vår dotter, men också om sorgen när jag var barn och fick bevittna när min mamma dog. Så att det är i stora drag det kommer handla om. Och sen om livet och liksom att ta sig tillbaka på något sätt. Jag hoppas att jag kommer liksom kunna hålla folken i handen genom det här sommarpratet. Men också att folk som kanske går igenom samma saker kan känna att de inte är ensamma.
Alldeles intill Törnerska villan ligger Sveriges Radios konserthus, Berwaldhallen. Och där finner jag en av Sveriges största pianister.
Hej, Roland Penttinen.
Hej.
Ursäkta, jag stör. Vad fint det låter.
Tack.
Vad spelar du?
Det här var Maurice Ravel, hans berömda pavan för en avliden prinsessa. Och det är musik som jag förknippar väldigt mycket med sommar faktiskt.
Du tycker om att säga ja. Vad har det lett till i ditt liv?
Ja, eller rättare sagt, jag har svårt att säga nej också. Det beror lite grann på någon slags nyfikenhet jag har för att liksom undersöka nya grejer hela tiden. Ny musik, nya människor att spela med. Jag tycker alltid allting låter väldigt spännande och jag hoppar oftast på det.
Ja, du tackade inte nej till sommar, du tackade ja, och det är vi glada för.
Tack snälla.
Vår nästa värld får en krans med orangea blommor. Färgen som blev en symbol i Ukraina under kampen för införandet av europeiska världen. Den i Ukraina kända skådespelaren Katarina Kisten har spelat rollen som presidentens syster i komediserien Folkets tjänare. Hennes motspelare, Volodymyr Zelensky, blev ju sen också i verkligheten landets president.
I serien spelar du hans syster. Du vet ju inte att han har blivit president. I verkliga livet, hur var det då? Hur reagerade du när du fick reda på att han var president på riktigt?
Va? Nej. Vilken smart person att spela president för stor publik. Och sen, de röstade på honom.
Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina gjorde att du fick fly till Sverige. Hur kom det sig att det blev Sverige?
Mina vänner här, mina kollegor. Och de skrev till mig, kom till Sverige. Det är din hem.
Och vad kommer ditt program att handla om?
Jag vill prata om min personalitet. Och om krig och konst. Det är mitt liv. Nej.
Krig och konst.
Ja.
Och nu säger vi hej till Axel Åhman.
Du är ju en av 3 i gruppen Kai som representerade Sverige i Eurovision med låten Bara bada bastu. Nu ska du prata i den svenska klassiken Sommar, sommar, sommar.
Ja, det känns ju helt fantastiskt. Jag är ju en skrivande person och älskar att berätta olika historier, så att få den här frågan var ju omöjligt att säga nej till.
Vad kommer ditt sommar att handla om?
Det kommer prioritera är väl nog någonstans det här Kaj och huvudmorgon, berätta tradition, svensk, Finland och Österbottens syn på Sverige och relationen emellan de här två länderna som blev väldigt tydlig när vi gjorde Eurovision och representerade Sverige och det här på något sätt bandet som finns mellan länderna.
Från en finlandssvensk artist och författare till en norsk filosof, Lars Svensson.
Du är professor i filosofi och har utforskat ondskans, ensamhetens, långtråkighetens och rädslans filosofi. Alltså, det är inga små ämnen du ger dig på.
Nej, det är stora ämnen, men de finns i våra vardagsliv. Så för mig är filosofi ett försök att få något grepp om de liven vi faktiskt lever. Och de stora frågorna som utspelar sig där.
Din senaste bok har titeln Dumhet, idioti och dumma idioter.
Ja.
Hur tänkte du där?
Men jag tänkte att det är också viktigt att vi alla riktar blicken mot oss själva. Så den boken den börjar så här. Jag är dum, det är du också. Dessutom är jag en idiot, det är du också.
Och så en hälsning från Danmark. Den före detta EU-kommissionären Margrethe Vestager har fått smeknamnet Silicon Valleys största skräck.
I mitt program där kommer jag att prata skandinavisk, så det blir roligt. Jag kommer att prata om de stora sakerna. Vi fick Apple till att lägga 14 miljarder euro i skatt i den irska statskassa. Vi kommer också till att tala om teknologi. Kan det vara farligt? Vad ska vi med konstig intelligens? Vi ska också tala lite om förhållandet mellan Danmark och Sverige.
Sommars premiär är som vanligt på midsommardagen och så här dags håller en del på att skriva manus och välja musik. Andra sitter redan i inspelningsstudion. Alexandra och Alexander Andoril med författaralias Lars Kepler delar på programledarskapet i sommar.
Jag är född 1967.
Jag är född 1966.
Upplands Väsby.
Helsingborg.
Kjell Johan Alexander Gustafsson. Johan Gustafsson.
Pia Alexandra Coelho Svensson. Pia Svensson.
Jag har gröna ögon, är vänsterhänt, i mellanbarn.
Jag har gröna ögon, är vänsterhänt och mellanbarn.
Jag börjar måla och byter tilltalsnamn från Johan till Alexander.
Vid exakt samma tidpunkt som Johan berättar för sin familj att han vill byta tilltalsnamn till Alexander förklarar jag för alla runt mig att jag inte längre är Pia. Jag är Alexandra.
Ganska märkligt det.
Ja, vilket sammanträffande. Men våra namnbyten visar sig ha stor betydelse i framtiden.
Välkommen Britt Ekland.
Tack så hemskt mycket.
Bosatt i Los Angeles sedan många år. Men nu sitter vi här i Sverige.
Ja.
Vad är det som lockar att komma här till Sverige?
Det är nog våren. Det är att följa ljuset. Gå från det mörka mörka in till hela natten ljust. Mm. Det finns ingen skönare känsla i världen. Skulle jag kunna få lite saft, tack.
Får du absolut. Men du, det är ju ljus nu.
Ja.
Men det är iskallt ute.
Ja.
Och regnet hänger i luften.
Ja.
Så därför har vi dukat upp en liten, ja, för en liten svensk fika här. Inomhus.
Ja, men det är perfekt.
Nu ska du sommarprata.
Mm.
Och du har kommit hit med din lilla hund.
Alltså var jag går, går hon.
Ja.
Så att hon är liksom en arm av mig, om vi säger så.
Och vi har ju redan förärat dig en vacker krans.
Ja, den här är jätte, jättefin. Och jag...
Vad säger du om den här? Vad säger du om den, Bowie? Kan den passa dig, tror du?
Men gud, vad rör jag blir. Hon har faktiskt krans på sig på midsommar.
Hon har det?
Så.
Så jag inser att du har levt ett långt innehållsrikt liv. Jag måste ändå backa då till 1974, då du var med i Bondfilmen Mannen med den gyllene pistolen. Hur är det? En gång Bondbrud, alltid Bondbrud.
Ja, ja, oh ja, oh ja. Och jag blir väldigt förbannad för de säger, Britt Ekland, ex-Bondgirl. What? Men ni säger inte Roger Moore, Sean Connery, ex-James Bond? När du en gång har varit det, speciellt inom den branschen, så är man det. Mm. Om jag inte har dött förstås. Då är jag ju ex.
Så underbart att ha dig här. Och skål för den svenska sommaren.
Edvard af Sillén är mannen bakom många framgångsrika shower och är kanske mest känd som manusförfattare till Melodifestivalen och Eurovision Song Contest.
Äntligen ska du göra sommar.
Åh, vad fantastiskt.
Det satt lite hårt inne.
Ja, äntligen så låg alla planeterna rätt och det kändes tryggt i kroppen att våga se ut på det här.
I ditt sommar så ska du tala om skratt, humor och flams. Mm. Varför det är viktigt tycker du?
För mig är det det viktigaste som finns. Utan värme, utan skratt vet inte jag vad livet skulle vara. Jag brukar säga att skrattet är närmsta vägen mellan två människor. Att skratta med en främling, att skratta med en vän, den personen släpper man aldrig. Och så som världen är nu så är väl det enda vi behöver att vara vänligare och skratta mer. Så jag kommer prata mycket om vikten av skratt och varför skrattet har varit liksom bränslet i mitt liv.
Nej, men vad roligt! Har ni köpt in Edvard för att han ska skriva mitt sommarprogram?
Nej. Jag är här för mig nu.
Vem?
För mig. Jag är också en person. Nu ska jag prata och berätta min historia om hur det känns att skriva humor till sådana som dig till exempel.
Ja, det måste vara en ära. Du ska prata mycket om mig. Oh, vad roligt. Undrar vad han ska ta för. Kanske när vi första gången gjorde den där.
Jag vet hur du har det.
Artisten Robin Nazari är känd både som soloartist och numera ena halvan i duon Birgi, som kombinerar kurdisk musik med modern klubbmusik och hiphop.
Ditt program kommer handla om sagor och sagoberättande. Varför då?
Allt jag gör har någonting med berättandet att göra. Om det är musik, om det är film, om det är poesi. Och ibland när jag tänker efter vart det kommer ifrån, så kommer det bara från de åren som våra mamma läste sagor för oss. Så jag tänkte att jag vill berätta om mitt liv för er genom de sagorna.
Vad tyckte du om att höra mammas sagor?
Hon kunde hitta på lite grejer ibland också för att kommunicera med mig, om man säger så. Hon bara, men sen så kom det en unge som åt upp allting i skafferiet och det är inte bra för att... Jag bara, nej nu mamma, det där är jag. Hon bara, nej jag lovar. Jag bara, jo det där, du försöker säga det där till mig liksom. Så det var skitroligt, men ja, det var fint.
Också en del allvar i sagorna.
Mm. Utan att säga för mycket.
Fatima!
Rappartisten Fatima Jelassi närmar sig musiken med positiv anda, trots att texterna bottnar i tunga minnen.
Alla sommarvärdar får ju egna blomsterkransar.
Så fint.
Maskrosor?
Ja.
Varför önskade du det för?
För att jag är en maskros, eller jag är ett maskrosbarn. Sen har det väl varit mer att min musik reflekterar hur jag är som person. Även fast det jag gått igenom har varit ganska tufft, så har det ändå varit på ett glatt eller lättsamt sätt. På ett sätt och vis, för att jag är så som person.
Och så en hälsning från Malmö och Mikael Wiehe, som avslutat sitt turnéliv och nu gör ett sällsynt framträdande.
Det jag har sysslat med de sista 60 åren är att försöka kombinera musik och politik, allvar med skratt, hemska saker med vackra sånger. Det tänker jag göra i det här sommarprogrammet också, så gott jag förmår.
Nu beger vi oss uppåt, upp på radiohusets tak med UFO-experten Claes Svan.
Vad är de viktigaste kriterierna som man bör finna om man är UFO-forskare?
Ja, man tänker ju att dagtid är jättebra. För då ser man ju hur långt som helst, tänker man. Men det är ju det att nästan ingen ser ju okända fenomen på dagtid. 90-95% av alla rapporterna kommer in till oss nattetid. Vi vill ha flera vittnen, helst två då. Vi vill ha fotografier eller radarbilder. Sådana saker behöver vi. Och när, var och hur. När hände det? Var hände det? Hur gick det till? Då kan vi börja undersöka vad det var för konstigt fenomen som den här personen såg.
Hur kommer det sig att du började intressera dig för det här?
Nej, men det här är ju spännande. Allt som är okänt vill jag göra känt. Jag vill använda vetenskapens redskap och ta reda på vad är det som händer i våran verklighet egentligen. Hur fungerar våran verklighet? Vad är det för okända fenomen folk ser? Det tror jag kan ge vetenskapen en viktig kunskap i framtiden.
Välkommen Ella Karlsson, generaldirektör för Rymdstyrelsen. Vad gjorde du innan du blev generaldirektör?
Jag har doktorerat om den röda planeten Mars. Jag har varit på NASA. Jag har jobbat på vår svenska rymdbas Esrange uppe i Kiruna. Jag har tjänstgjort i Försvarsmakten som rymdchef. Och nu generaldirektör vid Rymdstyrelsen. Jag tänkte att lyssnarna skulle få följa med ut på en resa ut i rymden. Och jag ska berätta om vad det är som är så spännande med rymden. Vad det är som gör att det är så fascinerande. Och hoppas på att kunna inspirera andra att våga följa sina drömmar.
Och nu beger vi oss neråt mot havets botten. Lotta Klemming.
Jag jobbar som ostronfiskare i norra Bohuslän. Jag kommer dela med mig av fisket genom generationer. Från min mormors familj till min pappas och slutligen hos mig.
Filippe Fille Leiva Wenger är ena halvan av hiphopduon Ison och Fille som gjort musik ihop i över 20 år. Han är också känd för sin humoristiska karaktär, Lilla Alfaji.
Tjululu, tjululu, det är jag som är Lilla Alfaji, den tungaste hudfadern, alla vet. Och med mig här idag, jag har Filippe Leiva Wenger, artist, komiker och så vidare plus. Välkommen, välkommen. Du hade tänkt att du ska sommarprata.
Ja, jag tänkte det. Att jag ska försöka mig på det här.
Okej. Men är det du eller är det jag som ska sommarprata?
Jag tror att det var jag som fick frågan. Eller? Var det du eller?
Kom igen. Du kan inte göra den här själv. Du behöver mig.
Här.
Okej? Jag tror att jag behöver vara med mer än lite grann. Kör vi.
Messiah Hallberg är programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter på SVT. Och som ståuppkomiker har han sålt ut hyllade Sverige-turnéer, bland annat Messiah Hallberg live.
Det finns något fint i det också, såklart. Alla gick vidare och jag stod kvar och tänkte så här, är det inte konstigt att mitt liv har stannat upp när alla andra bara fortsätter? Och jag tänkte kanske att de skulle ringa från Sommar i P1 eller något. Alltså att, nej, jag tänkte det, för att ofta är det någon som sörjer som är med på det jävla programmet. Och jag har aldrig fått vara med och prata. Nu när jag ska lägga av kan jag tycka att det är sorgligt att jag aldrig fått prata. För att varenda jävla sopa i det här landet har fått göra det. Varenda sopa. Är det någon här som inte har gjort det? Nej.
Och nu är din tur.
Otroligt.
Vad väljer du att tala om?
Men det är en historia som har förföljt mig hela mitt liv. Min far var ju skådespelare Nils Hallberg. Han fick mig ganska sent i livet. Han var 62 då. Så det handlar väl lite om vad det gör att ha en äldre pappa. En pappa som är ganska upp i sig själv. Att man sen blir förälder åt sin egen förälder. Så där någonstans. Så lite om livet, lite om döden, lite om konsten. Och lite om att vara hög på sig själv. Kanske som både min pappa och eventuellt då jag är. Ibland.
FNs särskilda sändebud i det krigsdrabbade Jemen, Hans Grundberg, lyckades förhandla fram en vapenvila efter 6 år av inbördeskrig. Ett av de mest framgångsrika exemplen på internationell fredsmedling de senaste åren.
Ja, mitt sommar kommer att framförallt att handla om hur det är att medla i en väpnad konflikt. Också medlarens vardag och sen i synnerhet också vad en organisation som FN kan bidra i de sammanhangen.
Bitte Hammargren, du är expert på Mellanöstern och får ofta kommentera det området både i svenska och internationella medier. Hur väcktes kärleken till Nordafrika och Mellanöstern?
Ja, på ett sätt kan man säga att den väcktes när jag var tonåring och åkte med min pojkvän på tågluft till Marocko. Och där bodde vi hos en marockansk familj en sommar. Där öppnades porten för mig till en helt ny kultur.
Hur ser du på utvecklingen i Mellanöstern genom åren?
Jag ser att det är så mycket som är misskött. Det har funnits så mycket stor mänsklig potential egentligen. Och det är så många misslyckade moment med invasioner, med att man inte har lagt kraft bakom en lösning av Israel-Palestina-konflikten. För den spiller över på så mycket hela tiden. Och i hela världen.
Välkommen Göran Rosenberg.
Tack så mycket.
Hur skulle du beskriva världen vi lever i just nu?
Vi är i en perfekt storm, som det heter. Det är så många saker som händer samtidigt. Jag tror vi har en tidsfrist som, jag vet inte hur länge den är, men det är för många saker som kan gå snett. Det är klimatet naturligtvis, det är krig, det är kärnvapen, det är AI, det är också vår oförmåga att kommunicera, lögnen som sprider sig överallt. det krävs mycket av oss för att reda ut alla de utmaningar som vi står inför.
Och vad kommer ditt sommarprat att handla om?
Så det blir några resor bakåt. En resa med Amerika tror jag, som ju är ett av det som händer nu. Och sen med journalistiken. Båda de resorna tror jag säger någonting också om vad vi möjligen är på väg.
Rissa Seydou blev ansiktet utåt för kampen mot gängvåld genom sin medverkan i dokumentärserien Poliserna i våldsvågen i TV4. Vi träffas i Järvområdet i nordvästra Stockholm där hon arbetar som polis.
Hur ser en dag ut på jobbet?
Ja, vi ska jobba som områdespolis då. Vi ska jobba gränssättande, relationsskapande och skapa trygghet. Det är vad vi ska göra.
Så jobbar du inte bara som polis, har ett extra knäck också?
Ja, man får inget betalt för det. Nej.
Vad gör du då?
Jag ger lite råd till föräldrar som inte hittar sig själva i samhället. Det kan vara att de har fått någon myndighetsbrev eller att de har problem med barnet i hemmet och behöver veta om det är polisiärt eller om det är socialtjänsten som ska sätta in lite hjälp.
Vad ger dig kraft att fortsätta arbetet?
Alltså som det ser ut nu så är det ganska grova brott som sker och det är barn som är misstänkta i dessa brott. Då tänker jag på att ja, då får jag lite mer kraft att hjälpa dessa barn. Jag tycker det är väldigt viktigt. De är framtiden.
Åter till vår trädgård där vi tar emot Robin Olofsson den här gången.
Du är ju i själ och hjärta lärare och jag minns när jag gick i skolan att man lärde sig en ramsa för att lära sig de halländska åarna. Vi ska äta, ni ska laga.
Ja, just det.
Ja.
Det är, jag tror den var nog pensionerad när jag gick i skolan där.
De här fyra halländska åarna lärde man sig i skolan, men jag lärde mig ingen ramsa för de norrländska dito.
Nej, den hade blivit mycket längre. Det är liksom fler och större älvar det handlar om då.
Varför är det viktigt för dig som lärare förr och som poddare och nu som sommarpratare att prata om Norrland och Norrlands historia?
Jo, men för att det är viktigt att människor känner att de liksom hör hemma i historien. Och den norrländska historien är orättvis bortsorterad för den är otroligt intressant. Den är jätteviktig för sig självt men också för framtida utmaningar.
Och nu en skådespelare bosatt i Järvsö.
Hej, jag heter Ida Engvall. Lyssna jättegärna på mitt sommarprat som kommer handla om min mormor och om mat, om det livsnödvändiga. Det kommer handla om stugfolket. Det handlar lite om beredskap. Det kommer bli romantiskt. Det kommer bli lite kul.
I Studio 2 i Radiohuset i Stockholm håller operasångerskan Kristina Nilsson på att spela in musik till sitt sommarprogram.
Ursäkta att jag stör.
Hej!
Så vackert. Jo, men jag är så glad för att du blir en av vår sommarvärdar. Så jag kommer nu med denna krans.
Wow!
Den här våren så gjorde du en formidabel succé på Metropolitan. I huvudrollen som Aida i Aida. Hur kändes det att kliva ut på den scenen?
Förutom att det kändes jättepirrigt så kändes det också... Det kändes helt underbart.
Det gick ju bra.
Ja.
Då ska jag lämna er så att ni får repetera vidare till ditt sommarprogram.
Hanja Rosenberg överlevde förintelsen som barn. Hon föddes 1934 i en judisk familj i en polsk by som senare bytte namn till Auschwitz.
Du har inte varit en av dem som har berättat så mycket i offentligheten om vad du har varit med om. Hur kommer det sig att du väljer att göra det nu i ett sommar?
Primärt är det därför att de som redan har berättat hade mycket att berätta och viktiga saker att berätta. Och då får de förtur så att säga till sin historia.
Och vad är det du tänker berätta? Vad är det du vill berätta i ditt sommar?
Att jag är barnöverlevande från andra världskriget. Barnöverlevande innebär att jag inte behövde följa med min familj till ett koncentrationsläger. Utan jag kom ifrån dem. Och levde i en annan familj.
Och visst var det så att du gömdes som barn i en icke-judisk familj?
Ja, de offrade sig, får jag lov att säga. Någonting alldeles värdefullt som ingen kan förstå vilka risker de utsatte sig för. Men som det står i Sanhedrin, om du räddar ett liv så räddar du hela världen.
Mm. Bo Ekman har under sin karriär haft ledande roller på företag som Volvo, Skandia och Sifo. Han grundade stiftelsen Tällberg Foundation som under 40 års tid samlat makthavare och tänkare över hela världen för att lösa globala problem.
Du var en pionjär då du ställde en fråga.
Ja, hur i hela världen ska vi kunna leva tillsammans? Vi människor och vi med naturen.
Och hur går det för oss?
Ja, det går ju inget bra just nu. Vi har ställt till den. Och naturen slår tillbaka. Som Thomas Tranströmer sa, vi är jordens. Och vi ska inte inbilla oss någonting annat. I mitt program kommer jag att ta med lyssnaren på en resa in i framtidslandet. In i utopien. Och vad som händer där, det får ni veta om ni lyssnar på mitt program.
Och nu välkomnar vi årets yngsta sommarpratare, poeten Aya Kanbar.
Men du är ju född i Örebro och du bodde granne med Risbergska skolan där 10 personer sköts ihjäl den 4 februari igår. Och det finns en plats, vet jag, nära skolan där du har tillbringat mycket tid.
Precis, busshållsplatsen där vid Risbergska, det var den jag åkte till och ifrån när jag skulle till skolan och in till stan och träffa mina vänner. Det var där mina första dikter skrevs. Och det var där många olika människor då som gick på Risbergska också tog bussen för att ta sig hem och pratade med varandra och försökte lära sig svenska där även utanför skolan.
Mm. Och hur känns det med den platsen nu när du tänker tillbaka på att du har varit där så mycket?
En ganska sorglig plats. Det känns ändå som att den är fylld på något sätt av det här mörkret. Men ändå så har jag fortfarande den här starka nostalgin och att det är en plats som ändå betyder fortfarande väldigt mycket för många och att den inte ska färgas av det hemska som hände där på Risbergska.
Mm. Välkommen Malin Ackerman. Hur kommer det sig att du blev bokhandlare i Lycksele?
Jag drabbades av bröstcancer för några år sedan. Sjukdomen var tidig upptäckt och så att det gick bra för mig. Så. Men det hände så mycket med mig personligen att jag kände att jag ville göra något annat med mitt liv. Och då var jag i Stockholm på besök, för jag har min bror här, och gick in i en bokhandel. Och då var det någonting som hände i mig att jag kände att det är det här jag ska göra. Det är en bokhandlare jag ska bli.
Författaren Carolina Ramqvist.
Jag kommer prata om att skriva utifrån den eviga frågan, varför ville du bli författare? Varför skriver du? Och jag kommer prata om avstånd och närhet. Och om skrivandet som ett sätt att försöka överbrygga avstånd.
Nu är vi redo att ta emot nästa sommarvärld. Pascal Engman är en av våra mest lästa kriminalförfattare vars böcker getts ut i fler än 20 länder.
I dina böcker så skriver du ofta om klass- och gängkriminalitet. Du har ju levt i två olika världar kan man säga. En fot i förorten och en fot i överklassmiljö. Hur har det påverkat dig skulle du säga?
Ja, det har väl gjort mig ganska splittrad som person skulle jag säga. Jag spelade ju fotboll i Rinkeby och Tensta under stora delar av min uppväxt. Och så gick jag i Östermalmsskolan här på Östermalm i Stockholm. Men jag tror att det gav mig väl en förståelse för människor från olika samhällsklasser som kommer från olika bakgrunder. Men jag tror också att det fick mig inse att alla är ganska lika innerst inne.
Din mormor kommer vara central i ditt sommar. Berätta.
Ja, men hon var väl den som på många sätt var dels som en extra förälder för mig, men hon gav mig väl också kärleken till böcker skulle jag säga, för hon läste så otroligt mycket och hon kunde prata om böcker på så ett så intressant sätt, och det tycker jag är ganska svårt att göra, men hon var väldigt duktig på det.
Så ses vi.
Ja.
Henrik Berggren står bakom en rad historiska verk. Senast trilogin Landet utanför, om Sverige under andra världskriget. Han har även skrivit biografier över Olof Palme och Dag Hammarskjöld.
När jag ringde dig och frågade hur du mådde så svarade du att du mådde inte så bra för att du hade tackat ja till för många saker. Och då kände jag inte så bra läge att ställa frågan till dig. Kommer du ihåg det?
Ja, det är alldeles sant. Jag har sagt ja till för många saker, men när Sommar ringer så hade jag ingen lust att säga ja. Nej, menar
jag. Tur det. Du har ju sagt att det är bättre att vara historiker än journalist. Vad menar du med det?
Jag har inte riktigt sagt så faktiskt. Jag har sagt att det är bättre att vara den första historikern än den sista journalisten. Alltså, nämligen att vara sist på en nyhet är inte så bra. Men att sätta den i perspektiv som den första historikern är bättre.
Vad har du valt att prata om då i ditt Sommar?
Ja, men jag kommer att prata om historia och om skrivande och om det förflutna, men med relation till det som sker idag.
Och så välkomnar vi professorn, historikern och feministikonen Yvonne Hirdman.
Jag ska ju tala om det här lilla fenomenet kvinna, det här lilla konstiga ordet kvinna som alltid väcker så konstiga känslor överallt. Det har blivit allt mer nervöst, som ni vet allihopa nu för tiden. Och platsen Sverige, efterkrigstid, fram till vår tid.
Och hur känns det för dig som har varit med så länge?
Det känns för jävligt tråkigt. Och det visar ju också lite grann på att det var egentligen ingen riktig seger. Den här jämställdhetens uppmarsch och kvinnornas större frihet.
Hur tänker du när du ska göra ett sommarprogram om de här frågorna?
Nu ska jag minsann lära det svenska folket lite grann om den svenska historien och det framstegsprojekt och det som jämställdhetspolitiken och feminismen har varit och hur mycket vi har profiterat på det.
Jag heter Maria Mogadam och jag jobbar som regissör och skådespelare. Jag önskar att jag kunde vara i Sverige och uppleva den svenska sommaren mer. Men jag får inte lämna Iran. Och nyligen har jag dömts till 26 månaders fängelse. För jag har gjort en film. Men jag skickar min hälsning och mitt program från Teheran. I mitt sommarprat får du veta om det är värt att riskera allt för sanningens skull.
Vi närmar oss slutet på den här presentationen. Bara fyra värdar kvar.
Ja, men hejsan, Lotta Engberg här. Jag jobbar ju som tv-programledare och sjunger lite grann sådär ibland. När jag ska sommarprata så tänkte jag faktiskt ta upp det här att jag har varit en medial person i över 40 år. Och det har skrivit jättemycket om mig. Inte så mycket om min karriär, men väldigt mycket om männen i mitt liv. Därför tänker jag själv berätta om männen i mitt liv. De som verkligen har betytt något.
Nu ska vi hälsa på årets lyssnarnas sommarvärd, Anders Eriksson, på sitt kontor i Stockholm.
Hej Anders.
Hejsan, välkommen.
Tack. Vilket fint kontor du har. Det känns som att komma in i en djungel.
Jag har alltid haft en dröm att bo i en djungelby och jag börjar närma mig nu.
Du startade ditt företag Rosa Bussarna 1969.
Ja.
Och hur många resor har du själv varit med på?
Jag vet inte. Kanske 70, 80, 90. Jag har ju bott i en rosa buss ungefär i 6 år. Och jag hoppas att det blir 6 år till. Så man sover på taket och sover i bussarna och åker runt och har jättekul.
Hur känns det att vara årets lyssnarnas sommarvärd?
Ja, jag vet inte om man kan säga att det är kul. Utan jag skulle vilja säga att det är jättekul. Så är det.
Och sen, i framtiden, då ska jag träffa en ny kille.
Och så till sist. Dags att besöka radioproffset Linnea Wikblad i studion, där hon är mitt i inspelningen av sitt sommarprogram.
Jag ska åka till fjällen med min nya kille, fira jul med hans familj och barn. Och jag ska vara den unga, nya kvinnan, en ljuvlig bonusförälder, och jag längtar redan.
Det är jättebra. Hej Linnea Wikblad. Mitt i inspelningen av din sommar.
Hur vågar du störa i denna kreativa process?
How dare I? Du är programledare för Morgonpasset till vardags och har en programledare som heter David Druid som avbryter ibland. Du har lite snacksaliga gäster som stör. Nu har du mikrofonen för dig själv. Mm. Inte skönt?
Alltså det är en helt annan sak. Nu är det här någonting som Ja, men man ska så här skriva, man ska tänka, vad vill jag säga, vad vill jag berätta? Det ska ha en båge, det ska vara från A till Ö. Alltså det är ovan vid, så det känns väldigt, väldigt nervöst.
Men lite kul.
Jättekul, men också fruktansvärt.
Alltså snart har du spelat in.
Mm.
Och då får man ett diplom.
Ah, jag älskar diplom.
Det är roligt.
Åh, vad fint.
Nu har vi presenterat årets alla sommarvärdar. Utom en. Och här sitter hon ju, Petra Mede. Du fick ju inte vara programledare för det här programmet. Men vi tänkte att du skulle vara sommarvärd för det första programmet på midsommardagen.
Va? Men Bibi, vilken överraskning!
Och sen tänkte jag, eftersom du är en så bra programledare, skulle du kunna göra min avannons?
Med nöje! Vi kan nu se fram emot en sommar med 58 berättelser på lika många dagar. Klockan 13.00 i P1 och som podd i Sveriges radioappen. Med start med mig på midsommardagen.
Snart kör vi!
Hej då från programledarna Bibi Röde och Petra Mede. Producent Carl Kadhammar, foto Tony Öjen, redigering Fabian Cooper och ljudtekniker Jakob Lallier. Det här programmet sänds igen på midsommarafton klockan 18.15. Mer info om årets värdar finns på sverigesradio.se där man även kan titta på denna presentation som film. Och det berättade Bibi Rödö. Nu är klockan 8.
Först ekot om att konkursade batteritillverkaren Northvolt åkt på flera tunga bakslag. Både en tilltänkt köpare till utvecklingscentret i Västerås och en annan intressent till fabriken i Skellefteå har hoppat av. Konkursförvaltaren Mikael Kubo säger till Ekot att få sålt det som en batterifabrik med verksamhet är väsentligt mycket mer utmanande nu. Samtidigt finns det nu nya intressenter till både anläggningen i Västerås och i Skellefteå, men det är en stor tidspress och det gör det svårare att få till en affär. Regeringen har gett grönt ljus för vad som beskrivs som en strategisk viktig grafitgruva i Nunasvara i Kiruna kommun, enligt ett pressmeddelande. Beslutet innebär att bolaget Talga AB nu har fått tillstånd att bryta grafit i området. För första gången har ett JAS Gripen-plan flugit med hjälp av artificiell intelligens, AI. I samband med testflygningarna lämnade piloten över kontrollen av flygplanet till AI som sedan styrde planet och gav piloten instruktioner att avfyra mot en motståndare. Johan Segertoft, chef för affärsenheten Gripen på Saab, berättar hur det gick.
Ibland vann faktiskt AI och ibland vinner piloten. Problemet för piloterna dock är ju att AI kan vi träna otroligt snabbt så att man får vara lite ödmjuk. Troligtvis så kommer våra piloter få det kämpigt att hänga med i framtiden.
Saab har tränat den artificiella intelligensen på luftstrid mot en motståndare på långt håll, alltså bortom vad piloten kan se med blotta ögat. Att få tekniken att fungera i ett stridsflygplan kan ta år, men det Saab menar är unikt här är att det gått på bara några månader. Samtidigt som AI blir ett allt vanligare inslag i våra liv så saknas inte varningar för farorna med tekniken. Och att låta AI spaka ett stridsflygplan är inte utan risk.
Det finns absolut risker med det, därför så tar vi vårt systemsäkerhetsarbete på allra största allvar.
Säger Johan Segertoft på Saab. Reporter här Mikael Eriksson. Den amerikanske låtskrivaren och sångaren Brian Wilson, förgrundsfigur i bandet The Beach Boys, är död, meddelar hans familj. Gotta keep those loving good vibrations are happening with her. Brian Wilson var med och grundade gruppen 1961. Han blev 82 år. Och där slutar Ekots nyheter klockan 8 i studion Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Jag vill ju stå på en barrikad och skrika med kärlek till alla människor. Men...
Nu får du en mikrofon.
Ja, det får jag. Och det är otroligt fint.
Men du ska också få en krans som bara är din. För att du nu ska bli sommarvärd.
Jo, jag tackar jag.
Ja, så där lät det förra timmen då Bibi Rödö presenterade årets sommarvärdar. Eva Röse hör vi 13 juli. Och hela listan finns på vår hemsida sverigesradio.se. Och sen är det premiär på midsommardagen klockan 1 med Petra Mede.
Vi kan nu se fram emot en sommar med 58 berättelser på lika många dagar. Klockan 13.00 i P1 och som podd i Sveriges Radio-appen. Med start med mig på midsommardagen.
Fyra minuter över 8 är klockan och vi fortsätter onsdagskvällen här i P1 med veckans gräns.
Sveriges Radio. De senaste 20 åren har det lagts mycket kraft på att bekämpa islamistisk terror. Men ett annat islamistiskt hot har fått växa mer ostört.
Det är politisk islam, den är icke-våldsbejakande, den är långsam.
Vi pratar om muslimska brödraskapet. De pekas ut både i Sverige och utomlands som ett hot mot vårt demokratiska statsskick.
Konsekvensen av att de lyckas överföra den här ideologin, det är ju att de här svenska muslimerna inte ser demokrati som en överideologi, utan sharia.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur det muslimska brödraskapet infiltrerar Sverige. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Jag är mycket glad och stolt och borde svenskarna också vara glada. De har fått sin första moské i Stockholm.
Södermalm i Stockholm en junidag för nästan exakt 25 år sedan. Tusentals muslimer firar den nya moskén, ett stenkast från Medborgarplatsen. Utrikesminister Anna Lind är med på invigningen.
Jag vill börja med att för egen del och på mina kollegors utrikesminister Anna Lind och statsrådet Ulrika Messings vägnar tacka för inbjudan.
Sveriges Radio sänder direkt och en av dem som svarar på flest frågor den här dagen är en vältalig man från organisationen Sveriges unga muslimer.
Vad säger ni åt de som är oroliga för att nu kommer de här vilsna ungdomarna i förorten att bli fundamentalistiska muslimer allihopa och skilja sig ännu mer ifrån det svenska samhället?
Ja, det är snarare tvärtom faktiskt. Nu har de ett ställe att komma till, ett ställe att hitta sina rötter och därmed bli lugna, stabila, kunskapstörstande människor som har något att bidra till. Jag tror tvärtom. En moské är ett integrationsprojekt och någonting som motverkar ghettofieringen av olika invandrargrupper och muslimer, faktiskt.
Den här killen heter Pierre Durani och han skulle nog inte ha intervjuats om det varit känt vilken hemlighet han bär på. Men den här dagen får han prata fritt om den nya moskéns betydelse i Sverige.
En normaliseringsprocess pågår. Muslimerna känner sig hemma i Sverige och en svensk islam, en blågul islam, växer sakteliga fram.
Det är framförallt oljepengar från Mellanöstern som finansierar moskén. Den ägs och drivs av det islamiska förbundet i Sverige som ingår i muslimernas europeiska råd, CME. Och just CME anser många forskare och experter och även underrättelsetjänster är det muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa.
Men det talas inte mycket om den här sommardagen för 25 år sedan. Och ännu mindre om vad det muslimska brödraskapet har för agenda i Sverige.
Det är då världens äldsta och största islamistiska organisation och ideologiska rörelse som etablerades 1928 i Egypten av en skollärare vid namn Hassan al-Banna.
I Egypten så firade miljontals människor runt om i landet Mohammed Morsis seger i presidentvalet igår.
Det muslimska brödraskapet, de nådde väl kanske sin höjdpunkt där sommaren 2012, får man väl ändå säga.
Mm.
När de vann presidentvalet i sitt hemland.
Ja, det minns man ju.
Segerrusiga människor välde in mot torget där varenda kvadratdecimeter i princip var fylld.
Men den här glädjen, den varade ju inte så länge. Bara ett år senare så avsattes presidenten och muslimska brödraskapet kastades ut ur landet. Och den nya basen är istället Qatar. Men organisationens ideologi och syn på islam, den har inte ändrats. Aje Karlbom är biträdande professor vid Malmö universitet och han har inriktat sig på politisk antropologi med fokus på islamism och just muslimska brödraskapet.
Det är ju då en ganska fundamentalistisk tolkning med vissa pragmatiska inslag. I grunden så har de ju en idé om att islamisera hela världen, så att säga. Det är målet som hägrar någonstans långt fram vid horisonten.
Och de är väldigt tålmodiga i brödraskapet. Man jobbar med att få muslim efter muslim att följa det rätta sättet att leva på enligt deras modell.
Ju fler muslimer som börjar följa den här strikta versionen av islam, desto fler familjer, desto fler kvarter, desto fler kanske städer, stadsdelar, kommuner, och till slut då så ska det här nå upp till staten. Så det är en nerifrån upp strategi, kan man säga.
En skillnad som gärna brödraskapet vill framställa jämfört med andra islamistiska grupper